Vilken är den absolut tuffaste utbildningen i personlig utveckling man kan gå? Är det UGL? Att åka till Robinsonön? Eller att utbilda sig till yogalärare? Knappast. Överst på min lista står föräldraskap. Och inte nog med att det är sjukt utmanande. I mitt liv har det utan tvekan varit det mest givande jag har varit med om. Mycket tack för att jag har tagit hjälp av Maria-Pia.
Hade jag vetat hur svårt det skulle vara att sammanfatta 15 års erfarenheter och dessutom för en annan målgrupp än min vanliga, så hade jag kanske inte tagit mig an uppgiften att skapa en webbkurs för föräldrar om känslor. Men efter en annan svordom och en hel del prestationsångest så är den nu klar. Puh! Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Yay, det var ett tag sedan vi såg, Anna. Jag kastar mig över dig här.
Det var ett tag sedan.
Ja, först var det jättemycket. Vi var på den här ön tillsammans, vi var i Karlstad, vi hade väldigt mycket så här. Vi träffades väldigt tajt och mycket under en tid. Och nu har det gått ett par veckor, känns det som, där vi inte har sett så mycket.
Fast jag har hållit på mycket med känslosmart, så för mig känns det inte som att det är länge sedan. Utan jag har ju liksom refererat till dig och men i mina föreläsningar så är ju du inte fysiskt där, men du är ju väldigt närvarande.
Just
så jag känner nog att, ja, och sen så har jag ju faktiskt fått lyssna på ett poddavsnitt som du spelade in på egen hand.
Mm.
Så,
Du ser, vi sitter ihop.
Det gör vi.
Inte ihop.
Ja.
Ja, ska vi börja med att hälla upp lite te?
Här får vi hälla upp.
Mm. Vi ska ju checka in också, eller hur? Mm. Vad befinner du dig i livet just här och just nu?
I morse när jag vaknade så, nu när vi spelar in det här så är det ju, vad är det, 26 november? November är ju, om man bor i Sverige, ofta lite mörkt och lite regnigt och lite dystert sådär i vädret. I morse när jag vaknade så var det som att det var som en... som en känsla av melankoli som liksom... Den liksom var dök upp. Och så var det som att jag utforskade den. Eller jag var i den. Och sen så var det som att den liksom försvann. Att det var som att den mera bara sa... jag finns här. Och sen försvann den. Så. Och det liksom, den är så jäkla obehaglig, den där deppkänslan. Och det är så kraftfullt och det liksom färgar ju hela liksom upplevelsen av livet på något vis. Så just nu så är jag nog lite ödmjuk över att jag inte är i den permanent. Att den inte just nu spelar en större roll i mitt liv.
Melankolin.
Mm. Var är du idag?
Jag, just här och nu och just idag känner jag mig väldigt full av energi. Jag är ju inne i en fas nu. För första gången på flera år faktiskt. Där jag inte upplever stress. Och det är så coolt. Helt fantastiskt. Snacka om ödmjukhet inför det. Och också med när jag liksom tittar tillbaka på de här senaste åren. När jag har liksom återigen blivit sådär som jag brukar säga att jag var tidigare i livet. Stressen personifierad.
Och ingen självinsikt.
Och jo, men nu med lite mer självinsikt. Men förr var det väl inte så, det vet vi. Men att jag förstår inte vad jag har hållit på med. Och samtidigt förstår jag det därför att jag har haft en inre motor och drivkraft. Jag har ju velat göra en massa saker och jag har sett till att göra dem. De flesta av dem. Men nu försöker jag liksom bara njuta av att jag inte behöver stressa. Ja, att se det här. Jag ser det lite som en jag är i någon så här pausläge där jag försöker ta reda på vad ska jag göra nu. Saker och ting har ändrats och håller på att ändrats i mitt yrkesliv. Och det är mycket, eller det är många frågetecken skulle man kunna säga. Och ena dagen så är jag nere i det här melankolin och känner mig rätt liksom... ja, men ganska låg ibland. Och då tittar jag ut genom fönstret och då blir man ju inte piggare i november direkt. Men för att hjälpa mig själv att ha det bra så har jag också liksom sett till att börja springa. Att jag planerar så att jag kommer ut mitt på dagen när det går. Liksom. Ta vara på det som inte är ljus. Det kan man inte säga att det är. Men det är mindre mörkt då, eller vad man säger. Tränar och liksom, ja, men försöker liksom vara snäll mot mig själv. Och när det är... jag är någon slags varannan dag-läge. Fast nu har jag haft flera positiva dagar här. Ja, det känns jättebra idag. Och jättekul att få podda igen tycker jag. För det var några veckor sedan.
Och idag ska vi ju prata om din webbkurs.
Ja, Precis, den här webbkursen som jag har gjort tillsammans med Gita Bolt på, vad heter den?
Bolt Conceptual Design.
Just det, så heter hennes företag. Gita kontaktade mig och ville göra en webbkurs och jag var så här ganska negativt inställd. Trots att jag har velat det i många år. För jag, någonstans så fattade jag väl att det här skulle vara liksom någonting som tog ganska mycket tid. Och det har det ju gjort, så vi har hållit på stora delar av det här året. Inte heltid på något vis, men att ta fram den. Och nu är den ju äntligen klar, så att det känns ju fantastiskt roligt. Och det här är ju en webbkurs för föräldrar eller andra som är nära barn, som handlar om känslor. Och hur kortfattat handlar det ju om, vad behöver jag veta och förstå om känslor, om barns utveckling, om hjärnans behov. Just med fokus på det emotionella och det sociala. Och vad behöver jag förstå om mig själv för att kunna möta mina barns emotionella behov på ett bra sätt.
Men när Gita kontaktade dig, var det självklart vad den här kursen skulle handla om? Eller var det en resa att klura ut liksom hur, vad den skulle innehålla?
Nej, men det var ganska självklart. Sen, som jag sa inledningsvis där, det som har varit svårt är ju att det är en annan målgrupp. Det vill säga målgruppen föräldrar. Och det är ju en ganska, det är ju ingen så här smal och specifik målgrupp. Utan det är ju liksom typ de flesta människor i Sverige. eller väldigt många i alla fall. Och det är ju väldigt många olika typer av liksom föräldrar som finns. Om man säger så. Olika typer av människor ska man väl säga. Och jag är ju van och prata inför, läsa, skriva och utbilda, handleda och liksom möta människor som arbetar med barn professionellt. Och här fick jag då liksom ratta om fokus. Men sen vill jag ju koka ner liksom kärnan i det som jag har jobbat med nu i 15 år och få in det i en webbkurs som är ganska omfattande men ändå förhållandevis liten blir det ju förstås med tanke på allt jag har liksom samlat på mig under alla de här åren.
Men och vad är det som gör att den här kursen behövs?
Ja, men för mig handlar det om att jag under alla dessa år ute i framförallt förskola men även skola och andra professionella som också jobbar med barn och möter barn och föräldrar alltid har fått höra, ja men det här är ju så viktigt, det är jättebra, det är spännande, det funkar. Vi märker skillnad när vi liksom börjar med det här främjande förhållningssättet som jag jobbar med och som jag kallar det. Men du skulle göra någonting för föräldrar också. Kan du inte vända dig till föräldrar? I alla år har jag hört det där och jag liksom, ja, absolut. Men hur når man den här stora målgruppen? Och Så det har väl varit liksom alltid legat där och tickat. Och sen på senare år så har jag också märkt ett allt större intresse från föräldrar. Via, liksom, de kommer ju liksom till mig via förskolorna. Att när förskolorna har jobbat med känslodockan Friendly, när de har börjat kommunicera på det här sättet med barnen, att bekräfta deras känslor och säga att alla känslor är okej, du får känna det du känner och allt det här. Då tar ju barnen med sig det hem till föräldrarna och där har ju uppstått en nyfikenhet.
Jag tänker för min egen del så blev ju jag fastnade ju direkt för Friendly när vi träffades. Och jag jobbar ju inte inom förskola utan det var ju egenskap av förälder som jag tyckte var spännande och människa. För jag hade listat ut då, för jag tror att mina barn kanske var 2 och 4 eller något sånt där när vi lärde känna varandra. Då hade jag ju insett att det här med att vara förälder är ju den absolut mest tuffaste utbildningen i personlig utveckling som man kan gå. Och Det slog ju mig att och varför tar man inte den hjälpen som finns? Och varför använder man sig inte av den erfarenheten som finns? Varför är det liksom som att alla som blir föräldrar ska ge sig ut och bryta in ny mark liksom som någon redan faktiskt har ritat en karta över? Det kändes väldigt onödigt. Så för mig blev ju det väldigt självklart när jag kom i kontakt med Friendly att lära mig mer om de här sakerna. Men jag tänker också det här med webbkurs, det låter ju så här väldigt krångligt. Hur går man en webbkurs egentligen?
Ja, det är nog bland det mest okrångliga man kan göra faktiskt. Jag är ju sån teknofob brukar jag säga, så det kanske är anledningen till att jag själv inte har tagit mig an det här tidigare. Utan just när Gita gled in på arenan och liksom, hon skulle ta hand om och liksom allt det tekniska så. Men nu har jag ju själv till och med Senast i morse tog jag del av en webbkurs som jag går. Det är så himla enkelt. Man trycker på en knapp, man signar upp sig, anmäler sig. Är det en kurs man ska betala för så gör man det. Annars finns det ju också gratiskurser och sådär. Och sen kommer ju det liksom i ens inkorg, inloggningsuppgifter och sådär. Och sen sitter du där med din skärm, valfri
skärm. Men är det PowerPoint slides?
Ja,
eller
i min kurs så har jag både föreläsningar där jag föreläser korta filmsnuttar. Och sen så är det PDF:er som man kan läsa på skärmen direkt. Eller om man vill printa ut. Och det kan vara både texter som jag har skrivit, artiklar. Eller så är det övningar som man görs på det viset. Och sen så är det också bilder, PowerPoint slides, bilder som förtydligar, som ja, där har Gita liksom gjort det väldigt pedagogiskt så att man lätt ska kunna hänga med i det jag säger, så att ja.
Och hur långa är avsnitten och hur många är avsnitten?
Det är 7 delkurser och det kan vara liksom allt ifrån 1,5 minut till kanske upp till den längsta filmen, tror jag, så här, typ 8 minuter föreläsningsfilmer, de flesta är kortare. Och så är det varierar lite från olika delkurser.
Men det skulle man kunna då tänka sig att man kan gå den här kursen när man åker tåg till jobbet? Eller måste man sitta hemma i soffan liksom framför en dator eller vid ett skrivbord? Eller?
Nej, utan du kan absolut, du kan titta på den och använda dig av kursen precis när du vill. Och den finns ju kvar. Så att det är inte så att när du har tittat på ett avsnitt eller läst en text så är det borta. Utan du kan ju gå tillbaka i kursen. Och det är väl liksom min förhoppning också att man, om man väljer att gå den här själv, så kanske det också finns inslag i den här kursen som man, wow, det här skulle jag vilja att min man eller min fru, eller det här skulle jag vilja titta på ihop med min kompis eller i min mammagrupp eller vad man nu har för sammanhang, och gå tillbaka till
just det. Så man skulle nästan kunna ha det som en liten bokcirkel också med föräldragruppen eller,
ja.
Hur är det, laddar man ner avsnitten eller streamar man, vet du det?
Nej, men det där får du fråga Gita om. Det sånt där vet inte jag. Ja. Jag är helt, som sagt, helt otekniskt, eller tekniskt inkompetent.
Och lite ointresserad kanske.
Ointresserad. Ja, men ja. Jag står för innehållet och sen har Gita löst allt det där tekniska, om man säger så. Mm. Men det är så mycket jag har förstått att det är väldigt lätt att använda. Och det känns ju väldigt viktigt. Så att är man som jag så ska man inte känna sig nervös över att man inte fattar vilken knapp man ska trycka på eller hur man hittar i programmet. Liksom.
Men det är en webbkurs där det ändå är du är ju där. Det är inte bara det att man läser en text eller läser en bok, utan det är ju ungefär som om man hade gått en klassrumsutbildning med när du förklarar saker, du berättar om saker och sen så läser man själv.
Exakt, och så ställer jag ju i väldigt många av filmerna så ställer jag också reflekterande frågeställningar. Tryck på pausknappen eller tänk på det här eller printa ut det här och jobba med det här efteråt och så. Så det ingår ju lite övningar, så på så vis blir det lite interaktivt. Och sen är ju tanken att dels så kommer jag starta en Facebookgrupp för de som är aktiva där som har gått kursen. Där man också kan interagera med mig och med andra deltagare. Och sen är tanken att vi ska göra webbinarier där man också får mer liksom, möjlighet att vara aktiv och ställa frågor och sånt.
Då har vi ju satt någon sorts ram här där jag känner att jag faktiskt fattar vad det är för någonting.
Jag kan väl säga det också att jag har med mig några psykologer i det här materialet som jag har träffat och intervjuat. Den ena är Hedvig Montgomery som är svenskfödd men norsk psykolog som är, hon skriver böcker. Föräldramagi var väl hennes näst senaste bok i alla fall som kom i våras. Så då passade jag på att träffa henne när hon var i Stockholm för att lansera den. Så att då är det intervjuinslag med henne. Och vi har ju upptäckt, Hedvig och jag har föreläst tillsammans i Oslo. Och där har vi ju liksom sett att vi har men ett liknande förhållningssätt, eller det är väldigt snarlikt så. Och det kändes viktigt för mig då, som inte är psykolog, att ha den liksom också balansen med mina egna så att säga metoder och verktyg. Men att de är inte tagna i luften, utan att det finns liksom, allting är ju baserat på forskning. Och också de här psykologerna är ju med där och ger sin syn på vikten av att möta barns känslor. Och sen är det Margareta Öhman också som är en svensk psykolog och barnkulturvetare.
Skulle du kunna berätta någonting om hur kursen är uppbyggd? Är det i teman?
Ja, det kan man väl säga. Första avsnittet är ju, det är ju en introduktion där som handlar om att presentera kursen och lära känna mig lite grann. Vem är jag? Varför ska man lyssna på mig så? Sen så går vi direkt in på det här. Vad är egentligen känslor och varför har vi dem? Och där har jag också ett avsnitt som jag kallar för att föräldrarrollen handlar väldigt mycket om att vara en känslospanare och en tankeläsare. Och ju, anledningen till det är att jag tänker att många gånger så här vanliga föräldrakurser som handlar om liksom läggning, få barn att äta, alltså sådana tekniker och metoder och liksom mer så här praktiska saker. Jag tycker att det ofta saknas det här grund, alltså det som, ja, men som är hela drivkraften bakom känslosmart och friend och allting, att vi pratar om de yttre sakerna, men vad händer på insidan? Det försöker jag förmedla där. Och att som förälder och framförallt spädbarnsförälder, innan de får språket, våra barn, så är ju vårt främsta uppdrag att liksom tolka och läsa av, vad behöver du nu? Och sen fortsätter det där hela livet igenom, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Och där tänker jag att man, liksom, ja, som du var inne på där, varför ska man liksom hela tiden lära sig någonting nytt som folk redan har tagit reda på och vet och så. Så det handlar om att bli medveten om sin roll som känslospanare och tankeläsare.
Hur gör man när man känslospanare och tankeläsare?
Alltså det viktigaste är ju att vara där, att vara närvarande och verkligen se allt det här. För det är ju små skiftningar i barns uttryck hela tiden. Och ja, men att bara vara uppmärksam, närvarande och kunna bekräfta, läsa av, förstå att, ja, men det där, och det där när man har ett spädbarn så lär man sig, det säger de flesta liksom, att ja, men man hör på gråten om det är liksom blöt blöja eller om de är hungriga eller om de är arga för någonting. Men det vet man ju inte från dag ett oftast, utan det där är ju någonting som i den här otroliga närvaron som man förhoppningsvis delar med sitt barn, så lär man sig det där. Men det är också en, vad ska man säga, en utmaning idag när vi tidigt lämnar ifrån oss våra barn till andra vuxna som ska ta hand om dem medan vi själva är på jobbet eller pluggar eller vad vi nu gör. Så då missar vi väldigt mycket av våra barns vakna tid där vi inte är närvarande och kan hela tiden vara med om den här känslospaningen och tankeläsningen. Så.
Men jag tänker också att det är svårt att tankeläsa och känslospana på ett objektivt sett om man också har liksom väldigt mycket med sig själv, om man är stressad eller, jag blir alltid svinirriterad på min hund när vi är ute och jag har lite bråttom och då tycker jag att han bara spjärnar emot och att jag liksom går och drar honom och jag inser ju att den som är annorlunda, det är ju jag. Det är ju inte det att han liksom väljer att, idag har hon bråttom, så nu ska jag spjärna emot. Nej.
Han vet vilka knappar han ska trycka på och sådana uttryck som ofta använder de våra barn faktiskt.
Men, och det har jag ju blivit medveten om med mina barn också. Eller jag insåg det, att det är inte de som vet vilka knappar, utan det är ju jag som är full av knappar vissa dagar. Så att det går ju inte att undvika mina knappar. Nej. Hela jag är ju en knapp liksom.
Mm. Ja. Varför inte säga knäpp?
Ja. Ja, och det är ju det där igen, att vi vill ju att det ska finnas en anledning som vi kan hitta utanför oss själva till varför vi känner som vi gör. När det egentligen handlar om, i botten är ju min spaning då att våra rädsla att inte duga, om man ska bli superdjup liksom.
Jo, men visst handlar det om det, och man har ju med sig väldigt mycket, och det tar jag också upp i kursen när man får tillfälle att reflektera kring sin egen uppväxt, sin egen barndom och hur det kan påverka mig i min föräldraroll. Och det är klart att det gör. Och sen finns det inga så här färdiga mallar för så här blir du påverkad, utan det är ju väldigt individuellt vad man har varit med om och hur man har tagit hand om den upplevelsen. Både som vuxen och under sin uppväxt. Men det är ett ganska stort fokus på just det du tar upp här, alltså att bli medveten om att hur jag liksom, mitt dagsläge, mitt tillstånd, mina känslor för stunden påverkar hur jag möter mina barn. Och jag behöver i första hand bli medveten om det så att jag tar ansvar för det och inte lägger ut det på mina barn. Så att det kan man säga går som en röd tråd. Att få hjälp och få syn på sig själv. Och den viktiga roll som man faktiskt har i det här. Det här är ingenting som jag försöker lära ut till andra för att jag själv är så himla bra på det. Utan det har väl snarare varit tvärtom. Och det är liksom anledningen till att jag jobbar med det jag gör. Att för mig har det varit en lång resa att förstå. Framförallt väldigt stor skillnad för hur det var när jag fick mitt första barn. Då var jag 22 och sen var jag 35 nästan när jag fick mitt andra barn. Och när jag fick mitt andra barn då hade jag ju påbörjat åtminstone den här resan mot att förstå och utveckla lite självinsikt bland annat. Men också ren kunskap om hur känslor, hur barns utveckling och hjärnan funkar. Och den här relations, alltså det här som händer mellan människor hela tiden.
Det jag kan fundera på är ju vad det är som gör att de allra flesta av oss väljer att lägga så väldigt, väldigt lite tid på att utveckla vårt föräldraskap. Att vi är beredda, nu raljerar jag, att köpa dyra handväskor och att dricka vin. Och det finns en väldigt massa saker vi ägnar oss åt som säkert är trevliga och bra av alla möjliga anledningar. Men det här med att lägga lite tid på att utveckla sig själv och att lära känna sig själv som förälder, det är sällan någonting som hamnar högt på agendan.
Nej, men alltså jag tänker att hos vissa gör det det, och där är väldigt, för jag tror att du och jag kommer i kontakt med många som tycker att det här är viktigt eftersom vi själva är intresserade av det. Men det är också anledningen till att jag har valt att göra en webbkurs mer än att jag åker runt och liksom försöker föreläsa för föräldrar. Därför att jag också ofta hör det här som du tar upp, fast kanske med andra ord, men att det är så svårt att få föräldrar att komma. För många förskolor säger det att ja, men vi bjuder in fantastiska föreläsare och ordnar liksom samtalsträffar och allt möjligt för våra föräldrar. Men det kommer kanske 2-3 stycken. Och att det finns mycket, alltså man blir lite så här.
Och det är nästan aldrig, utan undantag när jag pratar om Friendly, så är det alltid någon som säger, det här borde de ha på mina barns förskola.
Just det, det är också jättevanligt, ja.
Ja, mm. och jag undrar, jag tror inte att det är att man som förälder är slapp, utan jag tror att Nej. Det är att man liksom inte ger sig själv tillräckligt med liksom, vad heter det liksom, att man inte tror att man har kompetens, eller man ger sig själv inte rätten att vara så viktig i sitt barns liv, eller att bygga den kompetensen som man faktiskt har rätt till, skulle jag säga.
Mm. I relation till sitt barn. Och så borde det vara en självklarhet. Alltså när vi ska ta körkort så får vi gå igenom en ganska grundlig utbildning innan vi får sitta bakom ratten.
Eller ens handleda någon som ska övningsköra.
Ja, men eller hur, det är samma. Ja. Exakt. Och det där är också jätteviktiga ingredienser. Att det här handlar om, det här är väldigt mycket empowerment till föräldrar. Att fatta hur viktig jag är.
Och du har rätt till den här kunskapen.
Du har rätt till den och, skulle jag säga, faktiskt skyldighet att se till att ha den. Därför att det är så viktigt för våra barn. Och jag vill inte liksom... Men jag står för det. Jag tycker att det är en skyldighet att ha koll på läget. Och jag vet ju hur det var när jag liksom fick mitt första barn. Att jag ibland så här kunde gå där på gatan och bara... Herregud, varför är det ingen som kommer och haffar mig? Jag kan ju inte det här. Jag vet ingenting om barn. Jag vet inte om liksom deras behov och utveckling. Alltså jag hade nog inte ens språket för att uttrycka vad det var jag inte visste. Och ändå så fick jag gå där 22 år med barnvagn liksom.
Det är upprörande.
På Stockholms gator. Det är upprörande. Ja.
Men jag minns innan Olle skulle födas så kände jag mig också så fantastiskt oförberedd. Och jag minns att jag liksom letade efter, vad är det? Vad är det jag behöver? Vad är det som saknas? Jag måste ha glömt något. Och sen var jag hemma hos någon som precis hade fått barn. Och som hade barnet, eller som sa, ja. Och jag frågade, vad är det där för någonting? Ja, men det är plastad frotté. Och då visade det sig att hon hade köpt plastad frotté. Jag fattade inte vad man skulle använda det till. Men jag tänkte, det måste vara det som saknas. Och jag satt där och fikade, men satt som på nålar liksom, du vet, så här i typ vecka 39 plus 5 eller någonting. Och jag kände så här, jag måste köpa plastad frotté. Så jag åkte direkt därifrån till, det var någon sorts babybutik i Arninge på den tiden, och köpte mig plastad frotté och satt i bilen och bara väntade på att det här lugnet skulle sänka sig. Att det var så här, Anna, nu är du redo, tänkte jag att Gud skulle, du vet, säga. Hjälpte ju inte, och jag lyckades aldrig lista ut vad man skulle ha den här plastade frotén till. Men det var ju den här, det hade ju varit den här liksom, tänker jag, webbkursen egentligen som jag skulle ha behövt snarare än plastad proté. Men ofta så tänker man att det är en grej. Du vet att det måste vara något spillskydd eller någon av alla saker som, och jag tycker att det blir värre och värre liksom med skrämselpropagandan, att det behövs mer saker än sked utan ditten datten eller ja, något fallskydd eller ja, vad som nu ska till liksom. Men när Olle föddes var det också sådär att jag minns hur jag så här bar honom i det här babyskyddet och så skulle jag gå ut genom dörrarna och jag bara så här väntade på att det skulle börja pipa. tappa. Du vet, som när man har stulit någonting på. Så jag minns att jag så här, skred ut där. Och när det inte lät så var det nästan så jag tänkte, men vad är det här för ett jävla ställe som låter mig åka härifrån med en bebis? Är ni inte kloka?
Ja. Så. Och hur farligt allt var där ute, kommer jag ihåg. Ja. De här stora bilarna var, ja, och hårda. Och det kom avgaser och det innebar att mitt barn skulle andas in. Alltså det, allt det här som förut bara har varit.
Allt fick en helt annan.
Liksom. Allt blev ett dödshot och en helt annan betydelse. Och det här tror jag, liksom, det här tror jag är jättevanligt. Och ändå så är de flesta helt oförberedda på det här. Så det är också det här att inför att vi ska få barn så behöver man kanske en annan typ av stöd, utbildning, hjälp att reflektera, liksom sätta ord på alla rädslor och osäkerhet och allt det här. Men det, ja, men jag tror att vi är på väg dit. Jag hoppas ju att vårt arbete med Känslosmart och med Friend och det här ska liksom bidra.
Men jag tänker att den här någonstans. Kursen skulle man kunna gå inför att man ska bli förälder. Mm. Eller inför att ens syster ska få barn eller bror. Eller att man ska få barnbarn, tänker jag också.
Ja, men precis. Och det är flera som har sagt det. Vi har ju haft några som har testat och liksom, ja, fått insyn i kursen och sådär. Och det var bland det första de sa. Att det här skulle man ju ha redan när man väntar barn. Så. Men så att det handlar liksom om grundläggande kunskap om känslor och verktyg för hur gör vi för att bekräfta känslor utan att värdera, utan att skicka ut våra egna, projicera ut våra egna liksom grejer på våra barn. Och det är ju, men det här kan låta liksom ganska enkelt och självklart, men i verkligheten så är det ju inte det.
Men har du några exempel på utmanande situationer som vi föräldrar ställs inför?
Jo, men många gånger så handlar det om att alltså så här, enkla saker i vardagen. Vi ska klä på oss och gå iväg till förskolan. Och sen, nej, jag vill inte gå till förskolan, säger liksom treåringen. För att jag är mitt uppe i en lek här. Så. De säger ju inte det här, men det är liksom, vadå, jag ska inte klä på mig och gå ut nu. Och sen struntar jag faktiskt i att det är 15 minusgrader. Så jag tänker absolut inte ta på mig stövlarna, för de är dessutom obehagliga. De har ju du köpt och bestämt att jag ska ha, de har ju inte jag valt själv. Och sen kommer du och säger att jag ska ha den där fula overallen. Den vill ju inte jag ha, för att jag vill ju ha min fina Batman-kostym som jag fick i julklapp. Så nu kan inte du komma och bestämma över mig, och så vidare. Det här kan ju pågå i barnets huvud om vi liksom översätter det till vuxentankar. Medan när jag kommer som förälder, då handlar det ju om att okej, klockan tickar, jag har ett viktigt möte på jobbet. Och de kommer bli jättesura på förskolan om vi kommer in för sent till samlingen och saboterar den för dem. Och sen så börjar liksom stressen ticka och då är man liksom kanske uppe i det som slutar i, ja, men vad många upplever som stress. Det blir pannkaka av allting, man skriker, stressar varandra, det kanske blir gråt och liksom skrik redan innan man har lämnat hemmet på morgonen. Det här är ju, liksom, tror jag, ganska vanligt. Och vad är det då man liksom kan göra istället för att trigga igång? Jo, men för det första då att vara medveten om att mina behov och barnets behov är väldigt olika. Och våra intresseområden liksom är det som att vara på två olika planeter. Så dels handlar det om att det här klassiska, att man ska vara ute i god tid och liksom vara förberedd på en massa saker och sådär. Men sen kan det ju vara konkret att vissa barn har ett stort behov av att få vara med och bestämma. Och istället för att jag går in och bestämmer åt dem så erbjuder jag möjlighet att välja mellan två olika alternativ exempelvis. Har vi exempelvis två overaller så kanske barnet får välja vilken overall som hen vill ha på sig. Och så vidare, va. Så att man också, det handlar ju också om det här att lära känna sitt barn och vad det är som triggar igång. Men väldigt mycket handlar ju också om att våga fatta de där obekväma besluten. Jag hade ett uttryck, framförallt när min son var liten, som liksom var det här att göra plågan kort. Istället för att dra ut på konflikterna och tro att det skulle bli bättre av det, så kunde jag liksom ibland gå in och klippa och bestämma. Och ibland så handlar det ju om faktiskt om att ta sitt barn i armhålan och komma iväg när han inte ville. Och jag vet inte om det var rätt eller fel, men det jag upplevde var att när vi, det kunde räcka med att vi liksom kom ut ur hallen eller kom iväg från förskolan eller var vi nu var någonstans, så bröt det tillståndet. Ibland så när man står kvar på samma ställe liksom, så blir det som ett ankare där. Och då blir det, nästa dag blir det lika jobbigt på samma plats igen. Så att se över var inträffar konflikterna? Var rent fysiskt? Kan vi liksom jobba från något annat håll? Så?
Och sen är det väl också det här att det, nej men det går inte att skapa en friktionsfri vardag tillsammans med varken barn eller vuxna.
Nej.
Och det som jag har citerat dig de senaste gångerna när jag föreläst är, och du har säkert citerat någon i din tur, att där självkänslan tar slut tar självmedkänslan vid. Och att jag tänker i föräldraskap så, ja, men, och där tålamodet tryter eller där, ja, när det blir pancake, att vi faktiskt har ett sätt att möta oss själva i det. Så att vi inte bär med oss det som ett ok, eller att vi går och piskar oss själva för att vi inte klarar. Och det tänker jag i sin tur liksom riskerar att göra det värre nästa gång. Så om vi har en dålig morgon och vi skrek på våra barn eller vad det nu var, kanske till och med så här, kastade stövlarna i golvet för att vi blev så jävla arga, för att det liksom bara brast. Om man kan lägga handen på hjärtat och säga ja, och ibland så kastar jag stövlarna i golvet och tappar greppet fullständigt, men jag är också trygg och varm och kärleksfull och tålmodig.
Mm. Det tror jag är jätteviktigt, för det är väldigt, väldigt lätt att man bygger på en massa dåligt, jag menar, skuld och skam kring dåligt samvete som förälder. Det är ju snarare en regel än ett undantag. Så det är också någonting som är en viktig ingrediens i kursen. Och när de första avsnitten handlar ju om känslor, hur vi möter barns känslor, hur vi kan leva oss in i andra människors känslor. För det handlar inte bara om barns känslor, utan det handlar väl om människors känslor. Också att kunna ta andra människors perspektiv, det här med mentalisering, man får verktyg för det. Och sen kommer vi in just på det här med stress, och efter det går vi in på självmedkänsla. Precis det du sätter ord på här. Alltså att man får hjälp och utveckla tankemönster, strategier för att ta hand om när det blir. För man ska inte gå runt och tro att konflikterna går över bara för att jag någon gång lyckas liksom, eller så. Utan de kommer ju alltid finnas där, den här friktionen i vardagen. Och att man kanske får hjälp och se att, ja, men det här är ju bra för mina barn att vi befinner oss i konflikt i familjen. Förutsatt att det inte är någonting som håller på att äta upp oss förstås. För då är det inte sunt för någon.
Nej.
Men utan med det här liksom, vad ska vi säga, det här normala, där man har sina tjafs och sina liksom utmaningar i vardagen. Så. För det är ju ett sätt att få träna sig att ha konflikter.
Ja,
att
precis.
Ha känslor ihop med andra människor.
Men många av oss kanske inte har fått med oss det hemifrån. Att det är okej att ha känslor och att det är okej att bråka. Utan på många håll så är det ju på något vis att det blir en konflikt, det blossar upp. Och sen så är det som att det blir en elefant i rummet istället. Så genom att jobba med självmedkänsla ger ju oss också en chans att faktiskt återvända till det som hände och kanske be våra barn om ursäkt och säga att ja, jag är jätteledsen att jag kastade stövlarna i golvet i morse. Det skrämde dig säkert och det var inte meningen. Men jag var trött och jag kände hur svetten rann längs ryggen och jag var rädd för att komma för sent till jobbet. Mm. Beroende då på hur gamla barnen är. Att man kan återvända till det och sen faktiskt knyta ihop liksom säcken i konflikten och visa att man kan både be om ursäkt och faktiskt hitta tillbaka till varandra trots att man har varit arga.
Mm. Och det där tänker jag också, det som vi har pratat om tidigare, att kommunicera, att återvända till en konflikt, inte låta det bli en elefant i vardagsrummet, är ju också att hjälpa barnen att bli mer skamtåliga. För då föregår man ju så att säga med gott exempel, att när jag klantar till det, när jag kanske gör någon rädd eller det här med att slänga stövlarna i golvet skulle ju kunna göra att barnen blir rädda liksom och så. Och när jag återvänder till det så visar jag att ja, men jag kan ta ansvar för det. Vi kan mötas och prata om det.
Och då
istället för att
barnen,
jag kör huvudet i sanden och bara liksom, nu är det lugnt, nu är vi tysta, nu sätter vi på en film, nu köper vi lite godis eller nu ska vi ha
trevligt. För barnen är ju fortfarande rädda för att bli utkastade i grottan. Ja. För det är ju det som händer när det blir en konflikt.
Mm.
Och om man inte återvänder till konflikten så riskerar ju barnen att gå med den här liksom stresstonusen hela tiden.
Mm.
För ingenting blir löst.
Mm. Precis, och då kommer jag också tänka på att givetvis har vi också med de här motivationssystemen i kursen där man får använda dem som ett verktyg som vi har pratat om här tidigare i podden också. Med hotsystemet, utforskandesystemet och trygghetssystemet som är ett perfekt verktyg skulle jag säga för att kartlägga liksom stressnivån inom sig själv och i familjen. Så att det är ju ett bra verktyg, och särskilt kanske om man kopplar det till, ja, men det här med behov, anknytnings, ja, men behovet av anknytning och behovet av trygghet för att kunna ge sig ut och liksom utforska världen och veta att, ja, men när jag återvänder så finns det någon där som är där och tar emot mig om jag ramlar och slår mig, eller om jag kommer hem segrande och har hittat en jättefin pinne eller en kotte liksom, någon som jublar med mig och så vidare, va? Så dels sådana liksom teoretiska modeller så, men också väldigt mycket sådana här praktiska vardagsexempel. Jag har också i sista delkursen så besvarar jag också ett antal frågor från föräldrar som jag har fått. Jag menar allt ifrån där liksom att det var någon som sa att, ja, men jag blir helt vansinnig för att mitt barn inte sover. Hur ska jag tänka kring det? Eller från vilken ålder kan barn vara med och bestämma? Exempelvis. Eller hur gör jag därför att mitt barn blir så himla sur för minsta lilla och så vidare. Va? Alla de här frågorna som man som förälder ställer sig är ju... Förhoppningsvis ska ju liksom hela kursen kunna ge ganska mycket verktyg kring det här.
Är den här kursen bara för mammor?
Jag vet att du skojar när du säger så. Den är för föräldrar. Eller för andra nära... Jag tänker att det kan funka liksom för... Ja, men jag som mormor nu, jag är ju superengagerad i det här eftersom jag har ett barnbarn som, liksom, ja, men som också är där i den här perioden nu. Precis innan språket fullt ut liksom blir ett verktyg för henne. Så det är ju jättemycket känslor. Många som säger så här, ja, men det är livets efterrätt och det är så härligt och det är så skönt för att man kan bara lämna dem ifrån sig. Det är ju jättevanligt från mor- och farföräldrar att säga det, och jag fattar vad de menar. Men samtidigt så tänker jag att, nej, men jag är också jätteviktig som mormor och morfar, även som förebild, även när det gäller att reglera känslor och det. Därför jag också kanske kan kliva in och täcka upp där mamman och pappan inte riktigt pallar det.
Mm.
Så att om jag går in som med den inställningen att, ja, men så fort det blir lite jobbigt så kan jag bara lämna ifrån mig. Nej, jag tycker inte det är riktigt.
Ja, och du får ju mycket trevligare samvaro med ditt barnbarn med den här kunskapen. Jag var ute och gick med min hund igen då för ett tag sedan. Och då såg jag en mormor eller farmor som var ute med ett barnbarn. Och jag inser kanske att berätta den här historien förr. Jag hörde henne i alla fall säga då till det här barnbarnet. Nu har jag sagt till dig 25 gånger att, och så var det någonting, att inte göra sådär. Och om du inte gör så där så kommer vi gå in, för det är inget trevligt att vara med dig då.
Mm.
Och jag tänkte liksom att, ja, men herregud, efter 24 gången borde du väl ha fattat att det där funkar inte. Ska du inte testa en annan strategi? Det var liksom inte så här att det här barnet höll på att slå ihjäl ett annat barn, utan det var så där att han liksom körde sin trampbil i gräset istället för, du vet, på asfalten. Och jag kände så här, men herregud, tänk om, för er bådas skull liksom, tänk vad mycket trevligare ni hade haft med, om den här mormor eller farmor hade haft lite mer kunskap.
Mm. Ja, men det är ju ett livslångt lärande. Och det är väldigt mycket som sitter i ryggmärgen om vi inte gör oss själva medvetna om att mina kommunikationsmönster, de liksom poff. Därför är det också så viktigt, tänker jag, att man får i kursen då, att man får möjlighet att titta på hur var det när jag var barn? Vilka är de första minnen som poppar upp när jag tänker på när jag var liten? Det behöver inte säga jättemycket. Eller så säger det allt. Och hur var det i min familj där jag växte upp när vi hade konflikter? Hur reagerade de vuxna runt omkring mig? Och vad var okej eller inte? Alltså man tar lite avstamp i det, så får man ganska mycket information om varför man själv är så mån om att det inte ska vara konflikter. Eller varför man är så mån om att man ska våga ha konflikter. Alltså det kan, samma...
Ja, eller varför det är så viktigt att vara tyst vid matbordet eller säga tack för maten eller använda bestick eller att alltid hänga upp sin handduk. Alltså det finns ju massa saker där vi har en idé om hur saker ska vara. Och vid något tillfälle när mina barn var, ja, men också i det här liksom, ja, 2, 4, 3, 5 någonstans, så gick det upp för mig så här, men jag hörde mig själv säga någonting och jag insåg att det där tycker ju inte jag.
Mm.
Och jag insåg att det där kanske inte ens är mina föräldrar. Det kanske är deras föräldrar eller deras föräldrar. Så att, och är det någon från så här 1700-talet som jag vill ska liksom kommunicera med mina barn?
Just det.
Nej! Och det var också så här, bara, men herregud. Och så insåg jag också att jag sa till mina barn, till exempel i affären eller på McDonald's eller vad vi var, inte för att jag tyckte det, utan för att jag trodde att de andra vuxna förväntar sig att jag ska säga till när mina barn gör någonting.
Just det här med att ha publik och hur det kan påverka hur jag möter mina barn. Det har jag tänkt jättemycket kring. Och att det styr nog alldeles oerhört, tänker jag. På ett sätt som, vem är jag schysst mot? Är jag schysst mot liksom den här mannen i grå rock eller den här kvinnan i liksom brun mössa? Är de som är helt anonyma för mig, är de mycket viktigare för mig än min relation till och mitt barns relation till mig framförallt? Mm. Ja, tydligen. Om jag säger till mitt barn för att lugna dem. Ja, men sen tycker jag det är viktigt liksom när man är ute i det offentliga rummet att visa respekt mot andra. Det tycker jag är jätteviktigt också.
Men det handlar ju inte om vad man gör eller låter bli. Utan det handlar om är liksom, vad motiverar mig. Just det kan ju mycket väl vara så att ja, men i det här fallet så tycker jag att jag behöver säga till. Eller vad det nu är. Ta mitt barn härifrån. Men då ska det vara för att jag tycker det. Och för att jag tror det är gynnsamt. Eller att det är ett sätt att visa respekt. Inte för att jag tänker att de som sitter där borta. Tycker att jag är en dålig förälder. Om jag inte gör det. Mm. Det får de tycka om de vill. Det skiter jag i.
Mm. Ja, och likadant tänker jag så här, om man säger till sina barn, för det tycker jag att jag hör liksom när man är ute i det offentliga rummet, man hör föräldrar och andra säga till barn och så skruvar de upp rösten lite så att det ska höras att nu tar jag ansvar här, nu säger jag till mitt barn, men egentligen säger jag det här för jag vill att du ska höra det. Och det kan ju pågå helt och hållet i mitt eget huvud förstås, men jag tycker att man ser skillnad där när man faktiskt pratar med sitt barn. Och det kan ju vara liksom mycket schysstare att man kanske sjunker ner på huk, sätter sig liksom i nivå med sitt barn, pratar tyst och respektfullt. Och liksom bara det kan ju vara ett sätt att bryta tillstånd istället för att jag liksom står där i min fulla liksom vuxna längd och pratar högt och tydligt. För att det jag gör då är ju riskera att jag skammar mitt barn.
Inte bara riskerar, utan
nej, man kan nästan
man gör det. Från det.
Ja.
Så att man tar den där vuxenmakten igen som man har gett sig själv rätt till.
Ja, precis. Och parallellt med det här samtalet vi för nu så tänker jag att det finns ju också en debatt, eller ganska högljudd sådär, att föräldrar idag liksom törs inte säga åt sina barn och de låter sina barn agera precis hur som helst. Och det kan ju göra liksom att man blir ganska otrygg och osäker. Mm. Så att min ambition med kursen och med Friendly är ju att liksom, ja men som du och jag hade också som, vad ska vi säga, som en ingång i den här familjeföreställningen vi gjorde förra året. Nu tappar jag namnet vad den hette, men med musik och Friendly. Mm. Där att vi skulle ge föräldrar ett frikort.
Jag är som jag ska vara,
hette föreställningen som vi körde i Upplands Väsby på Kulturhuset där.
Men säg det där igen om frikort.
Jo, men att vi ville ge föräldrar ett frikort att stå upp för sina barn. Att ge, och för att jag ska kunna liksom ha det här, känna att ja, men jag behöver sätta liksom, mitt barn i fokus och liksom hjälpa mitt barn att ha det bra, att fungera bra, så behöver jag ha liksom koll på mig själv och mina drivkrafter och förstå varför jag ibland är rädd för att göra vissa saker eller varför jag lägger locket på och så vidare.
Mm.
Så att allting, ja, men det är därför jag menar att det här är liksom kanske inte en vanlig föräldrakurs.
Det handlar ju inte om att uppfostra barnen.
Nej, det handlar inte om det, utan det handlar om att förstå liksom hur vi människor funkar på
insidan. Men konsekvensen blir ju bättre beteenden, skulle jag säga också. Både för vuxna och barn.
Ja, verkligen. Därför det blir ju mer respekt, det blir mer närvaro, det blir mer bekräftande av att jag är okej oavsett vad jag känner. Och jag får hjälp att handskas med det som jag känner. Och som förälder kan man ju vara väldigt mycket tydligare med att ja, men jag förstår att du är jätteledsen eller att du är jättearg. Men det är inte okej att sparka liksom på mig eller på väggarna eller kasta gummistövlarna.
Nej,
eller vad det är. Du får inte göra vad som helst, men du får känna precis vad som helst. Och det här räcker inte med att man säger en gång eller att man säger de rätta sakerna, utan man behöver leva det här.
Mm.
Det är lite grann som skillnaden mellan att göra förlåt och säga förlåt. Det är också ett sånt tema som jag har. Att det här med att tvinga fram ett förlåt, liksom, det är sällan särskilt schysst, varken mot den som får förlåtet eller den som ska ge förlåtet. Utan,
egentligen helt bisarrt.
Ja, men det är helt bisarrt. Men åtminstone jag är ju uppväxt så liksom, i vuxenvärlden, så man skulle gå och säga förlåt. Och så tvingar man, förlåt då! Och sen så stod man liksom och knö, man var liksom spänd i hela kroppen och tyckte inte alls om att säga förlåt. Medan sen, om man kunde prata om det efteråt, ja men då känns det ju jättenaturligt. Så jag förlåt, alltså, det är om nästan som fel. Att
traditionellt uppfostrande, där har man liksom skammen som ett verktyg liksom, för att få barnet att kuvas eller så.
Mm. Ja, och det är som du säger, det kan mycket väl komma liksom från långt tillbaka, om inte ända från 1700-talet, så tillbaka i generationerna. Och det är ju, alltså dels kan man ju både känna sig lite, åh nej, vad jobbigt. Och jag är den som är satt på jorden att ändra på det här.
Mm. Packa ur den där resväskan liksom som har...
Ja, precis. Och samtidigt så är det som, ja, om inte jag gör det, då skickar jag bara vidare till mina barn och ger dem den bördan.
Så, och vilken jäkla chans vi har liksom, som lever i den tiden vi har nu, den här kunskapen finns och att den finns så himla lättillgänglig, tänker jag.
Verkligen. Ja, och att det är ju så himla spännande. Alltså man måste ju inte vara så här känslonörd för att tycka att det här är spännande. De allra flesta faktiskt. Och det roliga är ju att barn tycker att det är väldigt spännande när man pratar med dem om känslor. Och jag har jobbat jättemycket i förskolan liksom, där de får utforska känslor liksom med olika kreativa former. Allt ifrån dans till att rita och måla, drama, allt möjligt. Men även hemma i den egna familjen, så att bara liksom prata om det. Nu har jag ju tagit fram den lilla storleken av Friendly också, som är bara 25 cm och inte 45 cm stor. Just för att det är så många som har efterlyst liksom också. Ja, men sådana där vill vi ha hemma också. Finns det mindre storlekar? Ja, nu finns det det. För att konkretisera och att låta känslorna flytta in och ta plats i familjen helt enkelt.
Men om man känner sig bara, gud vad spännande, det här borde hon eller han göra. eller jag själv. Finns det någon prova på, eller hur hittar man kursen?
Ja, alltså precis. Kursen släpps nu i november här. Och vi har förstås ett rabatterbjudande till alla Känslosmarts lyssnare. Så man går in på friendly.se. friendy.se, och där finns det en inbjudan till kursen, och så kan man använda koden som är podden 29.
Måste det vara stort P eller?
Ja, det tror jag.
Så podden med stort P 29 i ett ord.
I ett ord, precis. Och då får man en rejäl rabatt på det. Ungefär en tredjedel av priset är det, skulle jag säga. Så det vore jättekul, alla som vill testa på kursen. Och man får jättegärna mejla, höra av sig, berätta vad man tycker. Till maria-pia@friendly.se. Så.
Ja, men så fint. Vi tänkte...
Och kursen heter Känslosmart för föräldrar. Kanske vi ska nämna också.
Det var väl jättebra. Vi kanske till och med låter avsnittet heta det också. Vad händer nästa avsnitt då?
Ja, men ska vi köra det här avsnittet när jag träffar Ebba Witt-Brattström då?
Det tycker jag.
Och hon är ju litteraturprofessor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon är författare. Hon är kanske mest känd som ärkefeminist, som jag tror att hon själv säger i avsnittet. När jag träffade henne så blev jag starstruck. Hon var ju en av mina lärare när jag pluggade litteraturvetenskap vid Stockholms universitet någon gång i mitten på 90-talet. Och hon var mycket i media då och sådär. Så att hon, ja, jag och mina kompisar, vi tyckte det var så coolt när Ebba skulle föreläsa. Och det här berättade jag för henne när vi träffades. Jag var lite rädd för henne när vi skulle träffas. Eller inte rädd för henne, men kanske snarare rädd för vad skulle jag känna när jag satt här hemma hos den här Ebba. Och det var ju helt onödigt, för hon var ju en fantastiskt charmerande och varm och härlig person. Så att, jag gick hem till henne och drack te, och så det tänkte jag att vi bjussar på nästa vecka.
Kul! Då tackar vi för idag.
Tack! Hej!
Hej!